vad är jämställdhet? Hur tar det sig uttryck? Hur kan man titta på sin organisation och göra en jämställdhetsanalys? Och utifrån det, vad kan man sätta in för insatser eller aktiviteter? Bena ut begrepp tycker jag är superviktigt och någonting att alltid börja med. För att jämställdhet för dig kan betyda något helt annat än för mig. Men jag har en bild som jag brukar visa ibland som har en röd stoppskylt där det står Stop fixing the women.
Ja, visst är det så att vi måste sluta försöka ändra på kvinnorna och istället ändra strukturen. Att det inte är upp till oss som individer att ta mer plats eller skaffa mer skinn på näsan. Utan att vi istället måste börja reflektera över varför vi ständigt uppmanar kvinnor att göra just det. Det startas ofta kvinnliga nätverk på bolag som en satsning på jämställdhet. Där man som grupp ska prata ihop sig och på något sätt skapa bättre förutsättningar för sig själva. Det är märkligt, tycker både jag och Sara Jonasson Ginters som är veckans gäst. Hon jobbar med organisationsutveckling genom jämställdhet, mångfald och inkludering. Och vi pratar bland annat om varför det går så långsamt att skapa ett jämställt näringsliv. Och hur det kommer sig att Sverige faktiskt håller på att bli sämst i Norden när det kommer till just det. Ofta handlar det om att organisationer lever med en rädsla att utmana status quo. Men varför har man den? Och hur kan man jobba mer strategiskt med medvetandegörande och utveckling när det kommer till de här frågorna? Det och mycket annat pratar vi om i veckans avsnitt som är väldigt lärorikt. Innan vi drar igång avsnittet så vill jag fortsatt tacka min sponsor Excitec som genom att sponsra podden gör det möjligt för oss att fortsätta att alltid lära oss nya saker på temat jämställdhet. Så tusen tack för det, Excitec. Vill du som lyssnar också stötta mig får du gärna göra det genom att sätta det betyg du tycker att podden förtjänar om du lyssnar via podcasterappen i en iPhone. Och om du inte prenumererar, gör gärna det. Det är också alltid uppskattat när ni delar podden och avsnitten i sociala medier. Men nu, kära lyssnare, drar vi igång. Så dra upp volymen och se till att lurarna sitter bra. För här kommer en timme med Sara Jonasson Ginters. Ginters.
Precis.
Som är varmt välkommen till Fannys förebilder idag.
Tack så mycket.
Det är jättekul att ha dig här.
Men det är superkul att vara här också.
Vi har ju ändå haft kontakten på sociala medier, LinkedIn, ganska länge. Mm. Och jag har liksom sett dig i mitt flöde och sådär. Men inte riktigt haft stenkoll på dig, om jag ska vara helt ärlig. Men vi har haft kontakt där i alla fall.
Ja, det har vi.
Sett dig hos Gigs for Her och allt möjligt.
Ja, precis.
Så lång kontakt utan att spela in podd.
Exakt, så det var dags nu.
Det var dags, nu är du här. Och det var ju Annika R. Malmberg som kopplade ihop oss.
Ja,
nu.
Fantastiska Annika.
Fantastiska Annika, nu på mejl. Men du ska ju få presentera dig lite vem du är. För du har en lång bakgrund inom IT-branschen på Cisco, eller hur?
Ja, men precis.
Men hur hamnade du där liksom? Var börjar din resa?
Ja, men min karriärresa började av en slump på Cisco. Så att jag flyttade till Amsterdam när jag hade pluggat klart. Jag har en filkand i statsvetenskap och engelska. Så absolut inga planer på att gå in om liksom, IT eller tech.
Nej.
Hamnade där och sökte jobb helt på måfå och hamnade i en kundtjänstavdelning på Cisco. I en av deras globala organisationer. Och sen blev jag kvar där. Så liksom 17 år senare så sa jag upp mig. Men,
det var 17 år? För jag bara, hur länge? 6 år någonstans och sen var det 9 år någon annanstans? Eller sånt där.
Nej, men jag började där direkt efter jag hade pluggat klart. Och så jobbade 4 år i Amsterdam. Sen flyttade jag till Köpenhamn. Jobbade där 1,5 år. Och sen flyttade jag till Stockholm. Och det rullade ju liksom på när man säger 17 år, ja, det var ju inte 17 år på samma jobb, alltså i samma roll, utan jag bytte ju tjänster, kanske vartannat, vart tredje år eller någonting. Men det är ett fantastiskt bolag, massa utvecklingsmöjligheter, man får testa på, man får liksom leverera, man så får man gå vidare på olika sätt och sådär. Så att det var en otrolig resa, jag lärde mig fantastiskt mycket. superkul på många sätt.
Ja, det blir ju inte riktigt som att man är 17 år på samma bolag, även om man är det, om man hela tiden byter roller.
Exakt, och många olika typer av organisationsförändringar, vilket också ju gör det väldigt dynamiskt. Så att man, jag hann inte bli uttråkad, det kan jag inte säga, fast det var så lång tid.
Vad var din sista roll på?
Då var jag senior manager för ett team som var ansvarig för vår serviceportfölj. Så alltså de tjänster som den här organisationen levererade. Det var technical services, så olika typer av tjänster. Så vi var ansvariga för att utveckla dem för EMEA-marknaden. Europe, Middle East, Africa och Russia. Så det var min roll. Så jag byggde upp det teamet under 1,5 år och sen slutade jag.
Vad har du lärt dig av IT-branschen då? Jag är ju själv i IT-branschen faktiskt.
Ja, nej men jag ska säga, jag visste inte så mycket om IT innan jag började där. Det här var ju då år 2000. Mm. Jag hade pluggat 4 år dessförinnan och började använda mail, ja, ganska nyligen ju innan dess. Så att jag visste inte så mycket, så dels lärde jag mig mycket om IT stort, alltså vad är det och möjligheterna, och bolag som Cisco också som liksom bygger och påverkar så otroligt mycket vad gäller just, ja, men nätet och i stort, säkerhet, telefoni och så vidare. Så mycket där lärde jag mig, men de delar som jag tyckte ju var mest spännande och roligaste, det var ju att liksom utvecklas, att vara del av internationella teams. Att vara chef, som jag var ungefär 10 av de där åren. Och att utvecklas på ett professionellt men personligt plan väldigt mycket också.
Vad lärde du dig av att vara chef inom IT-branschen?
Nu har jag bara varit chef inom IT-branschen.
Ja,
så jag har ingen jämförelse.
Men nu har du ändå sett mycket andra branscher också.
Absolut. Det jag lärde mig där var ju dels det här med ledarskap på distans. Jag har bara jobbat på distans. Vid tillfällen har jag haft mina teammedlemmar fysiskt nära, men annars har det alltid varit digitalt.
För att de har varit i andra länder.
Absolut,
och så.
Precis. Utspridda i hela den här regionen. Och sen jobba mycket både med kollegor i Asien och USA och sådär. Så mycket kring det, alltså hur man agerar som ledare och chef på distans. Och skapar en känsla av tillhörighet och delaktighet i en grupp som just är geografiskt utspridd.
Okej, och nu kommer jag, du kommer säga mer vad du har lärt dig. Men jag måste ju som intervjuare här avbryta dig, eftersom du är inne på ett intressant spår som också är väldigt aktuellt. Med tanke på att idag så leder ju alla nästan digitalt.
Verkligen.
Vad var dina liksom framgångsnycklar där?
Några saker som jag tycker är absolut viktigast. Ett är att hålla en väldigt tät kontakt med sina medarbetare. Alltså att anstränga sig, plocka upp telefonen, att ringa, att messa, mejla, vad det nu kan vara. Men att hålla kontakten levande väldigt tätt på. För vi får ju inte det här dagliga liksom vid fikamaskinen. Så det är nummer ett, att hålla kontakten. Sen tycker jag också det är otroligt viktigt att våga sätta tydliga mål och följa upp mot dem. Att tillsammans som ett team eller liksom medarbetare, chef, sätta mål. Vad är det vi ska uppnå den här veckan, månaden eller vad det nu må vara. Och sen följa upp på ett bra sätt. Och se hur man kan stötta, eller om medarbetaren stöter på problem. Då får man ju gå in och liksom se hur man kan hjälpa till. Så att den regelbundna kontakten, mål och uppföljning. Och ja, men att hitta sätt att försöka se och höra medarbetaren även när man inte ser varandra på olika sätt. Och nu, det var ju inte aktuellt för mig då eftersom alla var i olika länder, men sån här walk and talk, alltså allt sånt som man kan hitta på om man ändå är fysiskt på i samma stad till exempel.
Ja, men precis.
Det är väl också väldigt bra idéer.
Ja. Okej, det var dina tips för att leda digitalt. Men vad var det mer du hade lärt dig? Så det var det? Och sen...
Det var också det här med att just jobba i en väldigt mångfaldsrik kultur. Organisation ska jag säga. För att även om könsmässigt vet vi att det är väldigt mansdominerat. Just inom technical services som jag ingick i, där var det lite bättre statistik vad gäller antal kvinnor faktiskt. Men det var en otroligt rik organisation utifrån ålder och etnicitet och ursprung, liksom landsmässigt. Religion... många olika aspekter som gjorde en otroligt dynamisk miljö. Och det hade inte jag. Jag hade i och för sig bott och pluggat i Dublin innan, så jag hade ju upplevt liksom något internationellt jämfört med att bara vara i Sverige. Men det var verkligen ögonöppnande. Så det var en till sån grej. Och sen det jag älskade med IT och det företaget och branschen i stort, det är ju den här förändringstakten. Alltså det dynamiska i det, att det hela tiden är en förändring framåt. Utveckling. Jag drivs väldigt mycket av att liksom gå framåt och se förändring. Mm. Så det var ju något annat jag också verkligen tog med mig. Att det är möjligt att liksom ta sig framåt bara man vågar.
Ja, och det är ju en samhällsbärande förändring också som IT-branschen har ansvar för. I form av digitalisering och AI. Och där kommer jättemycket etik in. Och det är ju superintressant.
Otroligt intressant, verkligen. Mm. Och ett företag som Cisco som är en av de där jättarna och som påverkar verkligen många människors liv på olika sätt. Liksom bara det att få vara del av en sån en resa var ja, men helt fantastiskt, verkligen.
Helt fantastiskt. Ja, ja, de är ju jättar idag. Så att det är ju...
Ja, det är de.
Men sen slutade du där efter 17 år.
Ja, då sa jag upp mig. Och då hade det väl varit under ett par år kände jag att engagemanget inte riktigt fanns kvar. Jag kände mig inte motiverad längre. Det var kul att vara chef och vara ledare. Och jag hade ett fantastiskt team. Det spårade mig verkligen. Mm. Men i övrigt så kände jag att jag hade tappat suget. Jag brinner inte för IT i sig. Så att det hade räckt. Det var en lång resa, så jag hade ändå räckt en lång tid. Men då sa jag upp mig och visste inte riktigt vad jag skulle göra faktiskt.
Nej.
Men det kändes helt rätt att säga upp mig.
Och vad gjorde du då?
Då var jag arbetslös ett tag och så tog jag mig en fundera på vad jag skulle göra faktiskt. Mm. Och det är lite klyschigt kanske, men då stängde jag ju en dörr och så innebar det att jag träffade en massa nya människor. Och det i sin tur ledde till nya idéer, perspektiv och möjligheter. Bland annat då att jag startade eget.
Ja, för du driver ju via consulting nu. Men ändå intressant, jag vill ändå grotta ner mig lite i den vägen, för nu hafsade du igenom den lite snabbt här. Och då vill jag grotta ner mig i det. Du säger träffa nya människor, få nya perspektiv, liksom skapa en bild av vad du ville göra. Det är inte många som vågar göra det.
Nej, men jag har hört flera gånger så här, men vad borde du vara? Och det var jag väl kanske, men jag var ju i en privilegierad position. Jag hade tjänat bra under väldigt många år och hade också kapital att faktiskt ta den här tiden och säga upp mig utan att ha ett nytt jobb. Det är inte alla som kan göra det.
Nej,
så tryggheten, jag hade ju en viss trygghet i det ändå.
Men vi alla kan nog, eller nu ska vi inte säga alla, för så är det ju inte. Men många av oss kan ju ändå ta oss tiden att reflektera och fundera vad vi verkligen vill göra. Mm. Och hur gjorde du det?
Ja, men då är det ju så här att det jag jobbar med idag, det var inte så att det var helt nytt på min radar, utan på Cisco var jag engagerad i vårt diversity och inclusion-arbete på olika sätt. Mm. Dels som chef i en grupp jag gick i innan det här jobbet jag hade sist, i verksamhetsstyrnings- och organisationsutveckling i en sån grupp. Så tittade vi bland annat på hur bygger vi inkluderande rekryteringsprocesser, vad har vi för utmaningar i arbetsmiljön, vad gäller inkludering och engagemang. Så jag hade jobbat med de frågorna på olika sätt på Cisco. Men mitt engagemang går ju längre tillbaka än så. Alltså liksom hela jämställdhetsfrågan har varit något som legat mig varmt om hjärtat under lång tid. Sen jag var ung, också frågor om liksom diskriminering och rasism. Och när jag sen såklart jobbade på Cisco så fick jag upp ögonen också för vad det innebär att vara kvinna i en mansdominerad bransch. Mm. Och har också då engagerat mig i den frågan på olika sätt.
Vad såg du då? Vad innebär det att vara kvinna i en mansdominerad bransch?
Ja, men,
för dig?
Ja, för mig har det ju varit framförallt märkbart när jag har liksom gått upp i hierarkin och när jag blev chef och var med i olika ledningsgrupper. Det blir ju färre och färre kvinnor ju högre upp man kommer i många organisationer. Mm. Och särskilt såklart i mansdominerade organisationer. Så det var ju en sån här väldigt påtaglig grej som jag upplevt. Sen har jag varit ganska förskonad vad gäller sexuella trakasserier eller nedvärderande kommentarer, även om det har hänt. Men inte på någon verkligt allvarlig nivå. Men jag har ju sett och hört om andras upplevelser. Som har fått mig att engagera mig i de frågorna. Jag ledde Ciscos interna nätverk för kvinnor i Sverige ett par år. Och det var ju många sådana typer av frågor som dök upp också. Så det är ju det. Och sen är ju det här med sexuella trakasserier. Eller hösten när jag hade sagt upp mig så exploderade ju MeToo.
Mm.
Och då har jag varit engagerad i teknikbranschernas MeToo-upprop. Mm, det är verkligen något som ligger mig också väldigt varmt om hjärtat. Alltså att just arbetsmiljöfrågan för kvinnor inom IT måste ju förbättras på många plan.
Ja, för du föreläser om MeToo och vad hände sen och vad gör vi av det liksom?
Precis. Och det finns så mycket lärdomar från MeToo och tekniskt fel då som är teknikbranschernas MeToo-upprop. Och mycket har hänt. Och mycket har förbättrats, men det är inte en fråga vi kan släppa. Det måste vi fortsätta vara på agendan. För att det är mellan oss människor, liksom mänskliga relationer, som de här sakerna händer.
Och sen är frågan om det har blivit så mycket bättre.
Vissa saker kan man ju se har förändrats och förbättrats. Det här att kunskapen har gått upp om vad sexuella trakasserier faktiskt är.
Mm.
Vi kan ju också se, det var en undersökning som Novus gjorde något år efter MeToo, att människor faktiskt ser det och reagerar mer i vardagen. Mm. Och det är ju också en stor förbättring.
Mm.
Sen, nu har jag inte de senaste siffrorna, men det är ju alldeles för många som fortfarande utsätts för sexuella trakasserier. Både i skola och i arbetsliv och i samhället i stort.
Ja, jag läste någon rapport som Arbetsmiljöverket gjorde. Att det var, jag tror, nu säger vi så här att jag tror, men de gör ju en rapport om arbetsmiljön. Och då var det kvinnor mellan 16 och 29, tror jag en av fyra hade blivit utsatta för sexuella trakasserier. Och det är ju ganska mycket ändå på jobbet.
Det är
för
väldigt det här är ju... mycket. Jag tror till och med det är 30% faktiskt. Jag brukar referera till den där. Det var en undersökning som gjordes 2017, vet jag. Då var det 30%. Men det är möjligt att det har gått ner sedan dess.
Ja, det här var den från 2019, tror jag. Ja. Som de släppte nu. Mm. Jag satt och läste den igår nämligen, så jag hade det färskt i minnet.
Ja, men bra. Ja. Nej, men det är väl det att fortsätta prata om det och synliggöra och medvetandegöra och höja kunskapsnivån.
Mm. Och så nu kommer vi in på ett spår igen. Så här är det ju alltid med Fannys förebilder. Det är det som är så kul. Och så ska jag leda oss tillbaka till rätt spår. Som var att vi pratade om hur du liksom tog dig och hittade det du brinner för.
Ja, just det. Jo, men...
Hallå kära lyssnare, följ med på denna spännande resa.
Jo, precis. Då när jag såg upp mig, då hade jag någon tanke om att jag gärna ville börja jobba mer med de här frågorna då som jag brinner för. Nämligen jämställdhet, mångfald och inkludering. Och tänkte mig att jag kanske skulle söka mig till någon sån typ av tjänst i ett bolag.
Mm.
Hållbarhet eller åt det hållet. Men då vid det tillfället så var jag också ordförande för ett nätverk som heter Professional Women's Network. Som är ett internationellt nätverk för kvinnor. Och vi ordnade föreläsningar och workshops och sånt där. Och då var det en person som jag ville träffa som en möjlig talare.
Mm.
Och hon hade varit och talat på där min syster jobbar på SAP. Hon heter Charlotte Signal och vi hade en jättespännande lunch. Och hon sa till mig, men ska inte du starta eget?
Mm.
Du har erfarenhet från IT-branschen, liksom näringslivet och du kan de här frågorna. Och då tänkte jag att,
ja,
det ska jag nog göra.
Ja, det blev det.
Ja, så mycket tack vare henne. Just att jag gick in på det spåret och startade eget.
Men vad kommer liksom passionen för inkludering och mångfald och jämställdhet? Alltså vad kommer det ifrån för dig? För det är ju din hjärtefråga, precis som för mig.
Ja, jag tänkte att du kanske frågar det. Så jag har faktiskt tänkt på det.
Du har faktiskt funderat på det. Vilken jäklans tur.
Ja. Jag ser som att i grund och botten det kommer av någon eller en väldigt stark känsla av att det ska vara rättvist.
Mm.
Jag hatar orättvisor och jag hatar när jag eller de nära mig eller liksom i förlängningen de jag jobbar med eller på ett samhällsperspektiv. Man kan ju dra det långt som helst. När det blir orättvisor och då det inte finns någon grund för det. Och då tänkte jag, varför känner jag så starkt för det? För det har jag faktiskt känt, tror jag, sedan jag var barn på olika sätt. Och, ja, men...
Som ett inbyggt rättvisepatos på något sätt.
Och då tänkte jag att jag tror att det kommer mycket från min mamma faktiskt.
Ja.
För att hon har alltid varit en som har stått upp väldigt starkt för sig själv och för mig och mina systrar. Att inte ta skit och att om man blir orättvist behandlad ska man säga ifrån och ha ett språk för det och att stå upp för sig själv men också för andra.
Mm.
Så jag tror att det kommer ifrån en känsla av att jag är värd en viss nivå, en viss behandling och det gäller precis alla andra också.
Mm.
Så jag tror att det kommer faktiskt av det.
Från början?
Ja.
Sen barnsben?
Ja, mycket. Jag tror att det har inpräntats. Det kan vara allt ifrån att alltså, får man dålig service eller blir orättvist behandlad. Nu har jag ju barn och jag menar, händer det något i skolan och sådär. Jag accepterar inte att det ska vara på ett visst sätt att någon ska förfördelas. Eller, men nyligen, ett sånt här exempel, min dotter som är ganska lugn placeras bredvid en pojke i klassen som inte alls är lugn.
Nej.
Det är inte okej. För det, när jag växte upp var det var ju så här kuddtjejer.
Oh.
Vi som var lugna, de här duktiga flickorna, placeras mellan två killar som inte kunde vara tysta och sådär. Då såg jag till att hon, eller han, att de behövde inte sitta bredvid varandra längre. Alltså det är sådana saker, i allt det lilla också, men i det stora. Och då har man, jag har den känslan med mig att vi måste bygga arbetsplatser och ett samhälle där alla ges rättvisa förutsättningar.
Mm. Och där är vi ju inte idag.
Nej, Det är vi inte.
Nej. Och då startade du Via Consulting, eller hur?
Mm.
Och du jobbar ju liksom med, nu ska vi se om jag kan komma ihåg det, organisationsutveckling genom jämställdhet, mångfald och inkludering.
Ja, men sånt där, bra.
Vilket minne. Folk säger alltid att jag låter så påläst. Det är för att jag har fotografiskt minne, kära vänner.
Wow.
Nej, jag lägger tid på att läsa på. Men vad gör man liksom när man har ditt jobb då?
Ja, men jag brinner ju för det här med hur. Och det är därför jag pratar om organisationsutveckling.
Mm.
Vi måste jobba på hur vi implementerar de här perspektiven i organisationer. Alltså genom beteende, genom kunskap, genom ledarskap, genom kommunikation och så vidare. Alltså, vad är vägarna in för att utveckla vår organisation baserat på ett mer jämställt, ett mer mångfaldsrikt, mer inkluderande förhållningssätt?
Mm.
Så det är min ingång, och i det då så är det ju dels med föreläsningar eller utbildningar, workshops, just kunskapshöjningsinsatser och medvetandegörande insatser.
Mm.
Och sen också genom rådgivning och processledning. Jag jobbar ju också till exempel med lönekartläggningar, som är ju så här väldigt handfasta processer för att identifiera osakliga löneskillnader. Så att jag vill gå in och liksom i praktiken visa hur man kan ta de här frågorna vidare för att bli bättre organisationer.
Men vad kan vara en medvetandegörande åtgärd?
Ja, men det är ju det kan vara en väldigt, kanske då, som du och jag tycker, enkla grejer. Men vad är jämställdhet?
Mm.
Hur tar det sig uttryck?
Mm.
Hur kan man titta på sin organisation och göra en jämställdhetsanalys?
Mm.
Och utifrån det, vad kan man sätta in för insatser eller aktiviteter?
Mm.
Bena ut begrepp tycker jag är superviktigt och någonting att alltid börja med.
Mm.
För att jämställdhet för dig kan betyda något helt annat än för mig. Och det kan återigen skilja sig från massa andra personer.
Mm.
Så det är så här, kunskap eller begrepps liksom genomgångar och tydliggöra vad vi menar. Men sen också börja reflektera och prata om vad är okej hos oss här på den här arbetsplatsen. Liksom jargong och såna här frågor som vi vet finns ju inom IT och många andra branscher.
Mm.
Vad är okej och vad är inte okej? Och hur kan man också då som ledare till exempel, vad är ett ledarskap som möjliggör mer inkluderande miljöer och bättre miljöer för alla?
Hur hög skulle du säga att medvetenhetsgraden är kopplat till, om vi nu pratar om diskriminering utifrån kön?
Jag tror att kunskapsnivån faktiskt är högre vad gäller kön än utifrån andra diskrimineringsgrunder.
Mm.
Jag tror att det fortfarande finns en stor okunskap om till exempel funktionsnedsättningar eller etnicitet eller sexuell läggning och sådär.
Mm.
Så jag tror, för att vi pratar mer om kön generellt och jämställdhetsfrågor, särskilt kanske i Sverige.
Mm. Som så ändå håller på att bli sämst i Norden. Ja, förlåt.
Ja, exakt.
Och backar på 13 punkter av 16.
Precis.
Men
det visar ju på att det är ett arbete som vi inte kan släppa. Vi måste hålla fast vid det på olika sätt. Och många olika aktörer måste ju ta ett ansvar i de här frågorna.
Det visar ju på att vi har blivit soppotatisar och lever på gamla meriter, tänker jag.
Men lite. Vi är ju världens, inom situationstecken då, mest jämställda land.
Mm.
Eller, och tror oss vara det.
Inte längre.
Nej.
Nej.
Men det är ju något som sägs väldigt ofta. Mm. Och också tror jag vi har det liksom renommet utomlands också till stor del.
Men, och det är också något som används, tycker jag, som ett argument för att man inte behöver jobba med frågorna. Så, men vi är ju så bra på jämställdhet. Man
bara,
vi har varit det, men vi har liksom stannat av enligt Allbrights rapport. Det går ju bara som en rak kurva så här.
Exakt.
Medan alla andra pikar.
Ja, men och det är väl att man blir lite så här fat and happy i det.
Mm.
Det hör ju jag också då. Men måste vi verkligen hålla på fortfarande? Mm. Måste du ta upp det där igen?
Mm.
Men det måste vi uppenbarligen.
Ja.
Och återigen, för att det handlar ju om relationer och mänskliga liksom relationer och makt och privilegier och så vidare. Och det är ju något vi hela tiden måste prata om och peka på.
Mm.
Jag tror kanske ju aldrig att vi kommer komma. Vi kommer aldrig kunna släppa bollen. Mm. Det tror inte jag.
Nej. För min upplevelse är ju att medvetenheten är i det här konkreta i vardagen ganska låg. Alltså jag tycker att vi absolut har en hög medvetenhetsgrad om jämställdhet och på något sätt så här koll på det övergripande i organisationer. Men om man går ner och liksom trattar ner, som vi gör här väldigt ofta och som jag gör i min bok, där man liksom bryter ner situationer, hur det ser ut, då är det som att folk bara, va? Är det där en förminskning? Eller, oj, det här har jag sett och varit med om eller sett kvinnor bli utsatta för. Att det blir som ett wake-up call.
Ja.
Är det din upplevelse eller är det bara jag som...
Nej, men det tror jag. Och jag tycker ju MeToo är ett sånt exempel verkligen på en wake-up call. För att också personligt sett, att jag hade inte tänkt på vissa situationer som jag hade varit med om som sexuella trakasserier. Jag hade en chef under många år som alltid tittade på mina bröst. Inte bara mina, alla kvinnors bröst när han pratade med dem. Eller blicken var fäst där. Mm. Om det var en aktiv handling att titta just på brösten, det vet jag inte.
Men han gillade tuttar med andra ord.
Antagligen.
Han var en tuttman, eller ja, vad säger man?
Exakt. Ja. Men, och det var ju så här med mitt, det var ju alltid obekvämt. Men jag hade ju inte tänkt på det som sexuella trakasserier innan MeToo. Och liknande situationer. Och många kvinnor, och en del män också såklart, kunde ju känna igen sig då i mycket som MeToo liksom visade på. Mm. Men alla andra som kanske inte har varit utsatta för den typ av situation, det blev ju en kunskapshöjning där också. Men när man inte själv har varit med om en sån upplevelse, så är det ju kanske svårt att ha kunskap och medvetenhet om det. Särskilt om man inte är så öppen för att lyssna bara. Mm. Utan att det ser också som en sån här nyckel att våga bara lyssna på andras upplevelser. Inte döma, inte gå i försvar, inte försöka förklara. Mm. Bara lyssna och försöka ta till sig det som sägs.
Ja, men att ställa frågor. Alltså ha en vilja, det pratar vi också ofta om här. Att liksom viljan att sätta sig in i andras perspektiv. Och den tycker jag saknas ganska ofta, helt ärligt. Det är ju få personer som har det intresset. För man liksom lever i sin egen värld. Nu pratar vi inte bara om män, tycker jag. Utan sen är det ju mer parten män, absolut. För att de sitter på makten och i ledande positioner. Så, men jag tycker att vi alla kan bli bättre på att ställa frågor. Var nyfikna på andra människor. Istället för att bara liksom gå i vår egen lilla värld.
Verkligen, men det är väl något mänskligt det där, tror jag också. Att man är mycket i sin egen bubbla och kanske i så här stressiga tider. Alla kör på sitt race och har inte så mycket tid över kanske för att visa intresse för andra. Jag vet inte, men så upplever jag det lite. Och sen, det är väl också vad liksom motiverar, vad är drivkrafterna för en som individ? Du och jag brinner för de här frågorna, många med oss. Men det är inte top of mind för väldigt många.
Nej.
Så det handlar väl också om att hitta någonstans en väg framåt som har en relevans på olika plan när det gäller de här frågorna. Att dina och mina största argument för att jobba med jämställdhet till exempel, det kanske inte appellerar till någon annan. Nej. Det kanske finns andra vägar in för att få med oss fler på vägen.
Mm. Men just det här också att man bara springer på, det är väl en del av strukturen och normen också. Att man ska lyckas, man ska göra karriär, man ska vara bästa mamman, bästa pappan, bäst på paddel numera. Alltså, det är ju, då blir det ju, med alla de kraven så är det klart att det är mycket svårare. Så någonstans måste man ju börja där också, tänker jag.
Jag har inte ens provat paddel.
Nej, jag är ingen paddelperson. Jag vet inte när jag skulle ha tid att spela paddel heller, helt ärligt.
Nej, men absolut. Så är det. Vi kör på. Man jobbar med det man jobbar med. Vissa saker är viktiga för andra. För vissa än för andra. Och det är väl också, det är ju också återigen, det är ju mänskligt.
Mm.
Alltså vi drivs av olika frågor. Och det här vi brinner för, det är inte allas älsklingsämnen.
Nej.
Och också för att det är en hel del aspekter. Det vi jobbar med är ju svåra frågor. Det handlar ju mycket om att rannsaka sig själv, se på sig själv och vara kritisk mot sig själv. Och det är ju svårt. Det är ju jättejobbigt.
Det handlar väl också om att utmana, som jag har läst i din rapport som vi ska prata om mer om sen, men att utmana status quo liksom. Ja.
Absolut.
Och vad innebär det att utmana status quo? Kan inte du utveckla det lite? Eller kommer jag in på helt fel spår nu?
Nej, men som absolut. Jag vill ju mena att det är en av nycklarna för att komma någonstans med de här frågorna. Det är att se på, var är vi här och nu?
Mm.
Och en av mina drivkrafter bakom den här rapporten var ju att jag är så trött på att se ytterligare ett nätverk för kvinnor startas av bolag. Jag älskar nätverk och jag har ju drivit både Cisco och ett annat under några år. Det är inte det. Nätverk är ofta jättebra forum för kvinnor att samlas inom och dela erfarenheter och sådär. Men jag menar att det kommer inte förändra jämställdhetsläget i ett enskilt bolag.
Mm.
Om det är bara det man gör. Eller man startar ett nätverk för då kan man liksom checka av boxen att vi gör faktiskt något. Vi jobbar för jämställdhet, absolut. Det är viktigt för oss. Så att våga titta på var är vi idag? Och vad är det för insatser vi driver idag? Och ger dem resultat.
Mm.
Och då måste man ju också ha en bild av, har vi överhuvudtaget något mål med det här? Vad är syftet med de initiativ som vi driver?
Mm.
Och har man inte ett mål, då kan vi inte heller förvänta oss att man kommer uppnå en förändring. Det är ju precis som inom alla andra verksamhetsområden. Mm. Om vi inte sätter upp säljmål, då kommer vi inte nå våra, då har vi ingenting att jobba mot. Det är precis samma sak här.
Och det där tycker jag är så intressant, för det där hör jag så himla ofta. Och jag hade en dialog med en kvinna som jobbar med HR ganska nyligen. Och då hade hon fått på sitt bord så här: men jämställdhetssatsningen, kan inte du starta ett kvinnligt nätverk? Mm. Man bara, vänta nu, så här, varför skulle det, alltså hur ska det hjälpa organisationen i stort? Då blir det ju en kvinnofråga igen. Och så sätter man kvinnorna i ett rum och så ska de liksom lösa problemet på något sätt.
Precis.
Det är en jättekonstig argumentation.
Nej, men det är konstigt, men det är väl för att det är enkla vägen att gå. Det är ganska lätt att starta ett nätverk, och det är lätt att få engagemang bland kvinnor i en organisation kring det, tror jag. Men jag har en bild som jag brukar visa ibland, som har en röd så stoppskylt där det står stop fixing the women.
Mm.
Och det är ju just det, vi kan inte fokusera ansträngningarna på minoritetsgrupp. I det här fallet är ju kvinnor minoritet inom IT och tech. Vi kan inte satsa allt på att den underrepresenterade gruppen ska lösa den här utmaningen som vi har. Svaren ligger inte där. De är ju där.
Mm.
De har tagit sig in i organisationen, de är där för sin kompetens. De ska väl göra sitt jobb och vad det nu må vara de har för roller. Att skapa förutsättningar för att alla ska lyckas. Till exempel att nå toppen eller att gå in i ledningsgrupp eller gå in som chef eller vad det nu må vara. Det måste ske någon annanstans.
Mm.
Och jag tror många faller i den fallgropen, just som i ditt exempel, att ja, men vi startar ett nätverk då.
Men är inte det också på något sätt exkluderande? Eller förstår du vad jag menar? För då behandlar man ju kvinnorna som en minoritetsgrupp. Nu sätter vi alla den här minoritetsgruppen här i ett rum och så får ni prata om vad som är jobbigt. För kvinnliga nätverk är ju jättebra om man gör det på rätt sätt, men oftast är ju inte det fallet.
Så är det. Och återigen, det är det här med syfte.
Ja.
Varför startar man nätverket? Mm. Det måste vara uttalat. Men också, om man nu startar ett nätverk, tycker jag då. Dels ska det inte vara nätverket som ordnar föreläsningar, workshops, utbildningar för resten av bolaget. Eller vad de som styr upp vad som ska hända på internationella kvinnodagen.
Mm.
Nej, det ska det inte vara. Men man måste
alltså,
också...
Nu kör vi internationella kvinnodagen. Alltså, jag vet inte hur många mejl jag har fått. Vi ska uppmärksamma kvinnodagen i en hel vecka inför. Vi vill ha in föreläsare. Kan du komma gratis?
Ja.
Får du den?
Ja, jag...
Nu avbröt jag dig här.
Ja, men, så är det ju. Vad ska vi plocka upp där? Det är gratis eller bara att man...
Nej, gratis.
Nu plötsligt
nej,
men en gång om året kommer
man plötsligt honom. En gång om året och så, är det, så ska man komma gratis.
Ja,
det är väl,
nej.
Nu kommer vi in på ett sidospår här. Men...
Nej, men det kan vi verkligen prata mer om. Jag tror, det där är ju kopplat till att, tror jag, som jag också pratat lite om i min rapport, det här att alla andra gör något, så nu måste vi också göra någonting.
Mm.
Och vem ska vi ta? Ja, men vi ser Fanny som är känd för sin... som allt det hon gör.
Mm.
Ja, men hon blir säkert jätteglad att få den här frågan, så hon ställer säkert upp gratis.
För jämställdhet är en välgörenhetsfråga.
Exakt, ett gott ändamål. Ja. Så ska vi inte ha det.
Nej, men... jag har tackat nej till allt sånt i år faktiskt.
Bra.
Förra året sa jag ja för att jag var naiv. Och tänkte så, det här är en jättebra möjlighet.
Ja.
Men i år sa jag nej.
Nej, men det är bra.
Ja.
Det handlar ju om ett värde. Man måste ju se, vi måste uppskatta det värde vi kan bidra med. Och våra kunder eller uppdragsgivare ska ju också se det värde som vi bidrar med. Verkligen och betala för det. Precis som i alla andra tjänster man betalar för. Men jo, jag tänkte det där med nätverk också.
Mm.
Det kan vara väldigt bra om man också ser nätverk som ett sätt att lära.
Mm.
Alltså, när jag har ingått i de här nätverken, till exempel på Cisco då. Ibland kom vd och lyssnade på våra diskussioner. Men oftast inte.
Nej.
Vi var som i en så här tomrum någonstans. Återigen, jättepositivt för oss som ingick.
Mm.
Men det var ju ingen som var intresserad av att höra om våra upplevelser.
Nej.
Och om inte då ledningsgrupp och styrelse kanske till och med tar sig tid att lyssna på den samlade erfarenheten och kunskapen som finns i nätverket. Det är inte bara kvinnonätverk, det kan ju vara, ja men i amerikanska bolag finns ju alla möjliga slags nätverk för just underrepresenterade grupper. Att inte ta sig tid att lyssna på och lära sig av, då tycker jag att, vad är poängen? Helt enkelt.
Nej, för jag var på ett bolag där man startade ett sånt nätverk och så sa man så här: ja, just det, det är den här kvinnogrejen. Jag ska inte störa, sa vdn. Och så gick han därifrån. Och jag bara, men snälla du, stör. Kom in. Alltså, du vet, sitt med, lyssna.
Nej. Nej, och det är väl under all kritik också, det hör jag regelbundet om, när kvinnonätverken ordnar arrangemang, typ tar in föreläsare eller på andra sätt har aktiviteter. Och vd dyker inte ens upp.
Nej.
Och står inte ens bakom det som görs. Det kan jag mig
du sänder ju ett budskap att så här, man sätter kvinnorna i ett separatistiskt rum.
Absolut.
Och då kommer vi in på nästa fråga, för jag tänker... vi ska spåna in lite mer på din rapport som min sponsor Excitec var väldigt nyfiken på.
Ja.
Eftersom de är ett IT-bolag och är inom techbranschen.
Ja.
Så de vill veta mer liksom, vad resultatet av den här rapporten och vad är den byggd på.
Ja.
Så du får börja med det och sen ska jag spåna vidare på en annan fråga som jag har i min hjärna just nu. Men jag kommer ihåg den.
Ja, men det var så här då. Förra året så, eller jag började faktiskt på det här för ett par år sedan.
Mm.
Faktiskt så var Alex Varis inblandad vid ett tillfälle också. Jag har ju länge varit frustrerad över att få höra det här, men det finns ju inga kvinnor, eller ja, kvinnor vi kan rekrytera men de slutar efter ett tag, eller vi rekryterar bara på kompetens, eller kön spelar ingen roll här och sånt där.
Bullcrap.
Ja, därför att vi har ju sett under lång tid IT- och telekomföretagens siffror bland annat, en nedåtgående trend vad gäller andelen kvinnor inom IT och telekom i stort. Mm. Och det ser vi i Europa också på den nivån. Det är något som liksom inte matchar där.
Mm.
Vi ser också att kvinnor lämnar IT och tech i större utsträckning än män. Så även när man liksom lyckas få in kvinnor så slutar de. Och sen mina erfarenheter då från tekniskt fel och har sett alla berättelser som kom in som del av det uppropet. Men då bestämde jag mig för att titta på och göra en egen analys. Så jag satte ihop en lista på 45 IT och techbolag. Små till stora, globala, lokala. Och drog ut siffrorna över könsfördelningen på de bolagen. Idag men också 5 år tillbaka.
Mm.
Och sen kontaktade jag alla dem och bjöd in till en intervju.
Mm.
Och syftet var att ta reda på från dem vad är utmaningarna som de upplever i att öka andelen kvinnor. Men framförallt, vad är det som de bolag gör som faktiskt har kommit lite längre? För det går ju. Det finns vissa bolag som ändå har fler kvinnor. Vad är det de gör?
Mm.
För att sprida det då, de här goda exemplen. Mm. Och komma, liksom, när jag får dem där, det finns inga kvinnor, de söker sig inte till oss. Nej, men det är nog för att det här.
Mm.
Och gör det här då istället.
Mm.
Så det var hela drivkraften bakom det. Och sen intervjuade jag 16 av de här bolagen. Och det resulterade då i den här rapporten där jag har samlat ihop resultatet.
Som ju faktiskt är en väldigt bra rapport som jag har suttit och läst. Och kommer att använda i marknadsföring framöver. Men den är jättebra, fantastiskt bra. Men för att då knyta an lite till det vi pratade om innan. Att så här, vdn inte dyker upp på de här kvinnliga nätverken som vi var inne på. För en sak som kom upp i den här rapporten, det var ju att man upplever att det inte ligger högt på agendan hos ledningen. Mm. Eller hur?
Exakt.
Jämställdhet.
Ja.
Och då är min fråga så här, hur 17 kan det bli så? Vadå inte högt på agendan? Jag tycker det är, jag blir mörkrädd.
Ja, men det är väl kopplat till det vi pratade om förut också. Att det är inte top of mind för vd i gemene man eller gemene person.
Nej.
Därför att det finns andra drivkrafter i att ha rollen som vd, nämligen försäljning, kundnöjdhet, effektivitet, utveckling, innovation eller vad det nu må vara.
Mm.
Det är det som styr agendan.
Mm.
Och ser man inte hur jämställdhet pluggar in i det, varför ska man då bry sig?
Mm.
Och något som jag brukar säga i mina när jag är ute också, det är så här, det går ju bra ändå.
Mm.
Många bolag är ju jätteframgångsrika utan att ha jämställd könsfördelning.
Mm.
Många är otroligt innovativa och kreativa och liksom löser ju, som vi pratade om Cisco, det liksom påverkar ju samhället och alla oss varje dag utan en balanserad könsfördelning eller särskilt hög grad av mångfald i stort.
Mm.
Så att, finns det inte ett tillräckligt brådskande liksom anledning att jobba med det, så varför skulle de det?
Nej, och det här har ju kommit upp i podden förut. Och då tycker jag att jag köper ju inte det. Jag fattar ju att det är så. För jag har ju varit på bolag som bara, det är jobbigt, vi ska jobba med jämställdhet. Fast man gör det inte på riktigt.
Nej.
För att det går fortfarande bra ekonomiskt. Mm. Och då finns inte incitamentet.
Nej.
Men den som är påläst och liksom följer samhällsdebatten vet ju att, jag menar, långsiktigt så håller ju inte det.
Nej, vi vet ju det. Men det har ju också att göra med bias, alltså förutfattade meningar och vad man tror eller inte tror. Vi tror på det här och då kommer vi läsa de här rapporterna som också visar på att det vi tror är, det bekräftas ju, vi bekräftas i det vi redan tror.
Mm.
Om har man inget intresse av det, då kommer man inte läsa de där rapporterna och studierna.
Mm.
Och då är en av de här, hur når man då fram och övertygar fler? Å ena sidan tänker jag, men det finns till många goda anledningar varför. Det vet vi, lönsamhet, kreativitet, innovation, medarbetarengagemang och så vidare. Och så vidare.
Mm.
Och kompetensförsörjning inte minst. Mm. Den tycker jag är nästan för min del är så här, det är nästan starkaste argumentet. Alltså hela techbranschen står ju inför en galen utmaning vad gäller att hitta kompetens. Mm. Om vi inte kan rekrytera in kvinnor och behålla dem, vad säger det om vår förmåga att rekrytera in andra då underrepresenterade grupper som också har kompetens, typ utlandsfödda?
Mm.
Men jag hörde en gång Per Granqvist, som du också har haft här, som jag tycker är supercool. Han sa en gång att, men varför ska man ens försöka övertyga dem där? Jag, Sara Jonas och Ginters, kommer aldrig kunna antagligen övertyga de som har noll intresse för det. Så det kanske inte där då jag ska lägga mina ansträngningar.
Utan det är på de som har fattat.
Ja, och som har, de kanske inte har förstått den, men de har förstått att man bör göra någonting mer. Att det finns ett intresse i alla fall. Det tror jag på, att bygga på det verkligen.
Och sen så är det väl som du gör i rapporten och lyfta lite goda exempel.
Ja.
Så här, men det här gjorde de och det funkar. Kan du lyfta några sådana här som du...
Ja, men,
och just, du behöver inte namnge, men du
har ju kommit... Nej, men absolut. Nej, men just om man tänker just ledare och vd:ar. De exemplen som jag tar upp och som jag fick med mig från det här arbetet, det är ju att det finns ju ledare som just har den här personliga övertygelsen. De har förstått grejen. Och ibland var det kopplat till just affärsnyttan, men oftast var det ändå kopplat till mer personlig liksom, drivkraft i att det är rätt att göra det här arbetet. Därför att det handlar om att se alla möjligheter med mänskligheten. Att det är ju bara dumheter att utesluta liksom halva delen av befolkningen. Det kunde jag se som en sån gemensam tråd, och den är kanske inte så lätt att komma åt om man inte har den där övertygelsen, men det är en sån del. Men det andra då, mer praktiska, det är ju det här att våga som vd utbilda sig och sin ledningsgrupp. Att öka kunskapen, att höja kunskapsnivån i ledningsgrupp och hos sig själv. Och att våga utmana sig själv och sin ledningsgrupp. Att rannsaka oss och också identifiera, finns det liksom risker? Gör vi saker idag som exkluderar? Och så fixa det eller åtgärda det. Så det är en sak. Och också en tredje del som de allra flesta vd:ar som har köpt det här gör, det är att våga sätta mål och stå bakom mål i till exempel rekrytering. Att men, vi ska ha en viss andel av alla nyanställda ska vara kvinnor till exempel. Och det driver ju ett beteende hos rekryterande chefer, hos HR och så vidare. Så de tre ser som tydligast hos de vd och ledningsgrupper som har kommit längst med frågan.
Det är så modiga ledare.
Det är modiga, exakt. Och nyfikna. Modiga och nyfikna.
Och det är ju för just modiga och nyfikna ledare som jag utvecklat min digitala plattform i samarbete med webbyrån Limeloop. Ledare som på riktigt vågar utmana och reflektera över sina egna beteenden. För i slutändan krävs det medvetenhet, precis som jag och Sara pratat om, för att åstadkomma en riktig förändring. För att på riktigt åstadkomma jämställdhet. Jag är så stolt över det som vi byggt tillsammans, och jag tror att det här verktyget kan göra skillnad på riktigt. Så gå gärna in via länken i beskrivningen på det här avsnittet och läs mer om det. Men nu fortsätter vi avsnittet.
Det ser jag ett projekt som jag jobbar med just nu, som är att öka medvetenheten som handlar, och mycket av det projektet går ut på att man som ledare måste reflektera över sina egna beteenden och kanske inse så här, some hard facts om sig själv.
Ja.
Och jag upplever att det finns en jättestor rädsla för det.
Ja, jag tror kanske rädsla, men också det här återigen ointresset. Därför att det finns ingen incentive. Det finns ingen anledning.
Nej. Mer än att alla ska ha samma förutsättningar. Jag vet inte. Mänskliga rättigheter.
Men då tror jag man ser inte sin egen roll i det, så att säga. Och jag minns fortfarande en så här, vice president jag hade. Han hade byggt en jämställdhetsgrupp och var super på många sätt. Men han var en sån här som sa, nej men jag ser inte kön. Det spelar ingen roll för mig. Alla är samma. Alla är lika. Och det, tanken, återigen, det är en välvillighet i det som jag förstår och liksom uppskattar. Men det räcker ju inte, utan vi måste ju se. Vi måste se kön, vi måste se en massa andra aspekter för att då förstå att alla har olika förutsättningar. Och sen, hur kan man då säkra upp lika möjligheter och sådär. Så att jag tror det kan vara rädsla, och sen kan det vara ett obehag baserat på okunskap. Att man inte har en kunskap om makt och privilegier och vad det faktiskt innebär. Mm. Och det kan vara läskigt att ju prata om. Mm. Och jag vet också någon gång, jag frågade en ledningsgrupp under utbildningen, så här, har ni makt? Och det var ingen av de 10 som var där som ansåg att just de hade makt. Mm. Och bara det, att våga prata om makt och hela det perspektivet. Det är också svårt men otroligt spännande.
Hur pratar vi om maktperspektivet?
Ja, men det handlar ju om att bygga och återigen kunskap om så här, olika maktbaser, hur makt kan se ut och ta sig uttryck. Och också i sin egen då, position granska, vad har jag faktiskt för makt i min roll som chef till exempel. Mm. Det finns ju informell makt och formell och så vidare. Och att våga se det och sen fundera över hur nyttjar jag och hur utövar jag min makt.
Mm.
Och i en organisation också, vi har ju det hierarkiska å ena sidan, men också allt det här som pågår, informella makthavare, som ju när det inte funkar så bra kan ju leda till härskartekniker och massa osunda miljöer. Och sånt måste man ju också våga ta tag i, också när det är väldigt värdefulla medarbetare som kanske är den där toppsäljaren men som beter sig som ett svin. Hur hanterar man det?
Ja, för det där finns ju.
Det finns mycket
som helst. Du jobbar ju, för det är en sak till som jag ville prata med dig om. Nu börjar vi för kort om tid av någon dum anledning, som det alltid blir när man har intressanta samtal. Mm. Men det är ju det här perspektivet mångfald kontra jämställdhet. För det är en diskussion som jag har haft mycket på senaste tiden. Just att hur behandlar vi de frågorna olika? För jag ser en trend av att vi stoppar in jämställdhet under mångfald. Ser du den trenden?
Nej. Det gör jag inte.
Nej,
riktigt.
Vad skönt för dig.
Ja.
jag får höra det ganska ofta.
Ja, nej, men jag ska förklara hur jag ser på det här. Mm. Och det är därför jag pratade om förut också, det här med att reda ut begreppen.
Ja.
Som jag tycker är väldigt viktigt.
Ja.
Vad är mångfald? Om jag frågar dig, då kommer du ge mig ett svar. Om jag frågar 10 andra, kommer de ge mig antagligen olika svar.
Mm.
Mångfald är ju ett samlingsbegrepp för, om man ska förenkla det, för olikheter.
Mm.
Som kan utgå från många olika saker. Mm. Och när jag tänker på ordet mångfald, då brukar jag tänka på och gruppera och prata om 3 olika. Ett är demografisk mångfald, alltså det vi föds med, vårt kön, den ålder vi har, vår hudfärg och så vidare. Vår sexuella läggning och allt det här. Och det påverkar ju hur vi upplever världen, hur vi bemöts och liksom vår syn på världen i stort. Sen har vi den erfarenhetsbaserade mångfalden. Jag har bott utomlands, jag har liksom förvärvat kunskaper om hur det är att leva och bo i Dublin och den irländska kulturen och sådär.
Mm.
Som jag inte skulle haft om jag bara bott i Sverige. Och sen den tredje är kognitiva mångfalden. Hur vi tänker, bearbeta information, hantera ny information, löser problem och sådär.
Mm.
Alla de där 3 aspekterna utgör ju vilka vi är. Och det vi vill ha är ju organisationer som har en mix av allt det där.
Mm.
Det betyder ju inte att 2 vita medelålders välutbildade heterosexuella kvinnor som jag har exakt samma syn på världen. Så är det inte, för vi har en bredd av erfarenheter och perspektiv. Mm. Men vi kan ha vissa saker gemensamt som gör att vi ser på saker och ting på ett liknande sätt. Men det handlar om olika perspektiv.
Mm.
Och allt det grundas på de här 3 aspekterna. Kön är ju ett av de sakerna. Men när vi då pratar om jämställdhet, då ser jag med jämställdhet och jämlikhet är ju 2 likvärdiga begrepp, tycker jag då. Jämställdhet är ju baserat på kön.
Mm.
Och jämlikhet är ju oavsett aspekt, så att säga. Mm. Det är att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter och förutsättningar. Så för mig är ju inte de tar ju inte ut varandra, utan det är ju kompletterande begrepp.
Mm.
Och det finns ju så här, inte bara kön, alltid kön.
Mm.
Kön är ju en extremt viktig aspekt. Det finns ju alltid med på ett eller annat sätt och ska vara. Vi måste fortsätta mäta. Jag jobbar ju med lönekartläggningar, så där måste vi veta kvinna och man. Men vi måste också kunna ta med oss flera perspektiv. Därför att det handlar om makt, återigen.
Mm.
Utifrån alla de här andra demografiska aspekterna, hudfärg och så vidare till exempel, så medför det också ett maktperspektiv och maktordningar.
Mm.
Och där tycker jag det är viktigt då att vi kan prata om saker samtidigt. Att liksom få hela de här helhetsbilden. För sen om vi kopplar på inkluderingen då på allt det här. Det blir liksom sättet med vilket vi bygger miljöer och bemötande. Mm. Och hur vi skapar de där förutsättningarna. Mm. Så att för mig är det inte att ett tar över det andra. Utan att vi behöver tänka liksom på parallella spår i det.
Ja, och det är det här jag tänker att så som bolag bearbetar frågan. Och jag kan ha fel. Men jag har hört det från andra att man säger så här. Ja, men mångfald, det är etnisk bakgrund. Det är funktionsvariationer. Det är, ja, men du vet, allt det här som vi inkluderar i mångfald. Och så sätter man in kön där också. Men jag tycker ju ändå att jämställdhetsfrågan är en separat fråga, därför att kvinnor är ju ingen minoritet. Vi är ju 50% av befolkningen.
Absolut.
Så då tycker jag att man behöver bearbeta den frågan på ett annat sätt. Så du kan inte som bolag hantera dem. För då är de så här, ja, men nu jobbar vi med mångfald. Och den här frågan, jämställdhetsfrågan, den måste få ett mångfalds... Hur får vi in det här i mångfaldsfrågan? Man bara, fast det är ju inte... Nej. Det är en mångfaldsfråga, men samtidigt... För du kan inte... Nu svamlar jag, men förstår du vad jag tänker?
Ja, nej, men jag vet. Jag hör ju den här samtalet om det här. Det jag tycker man också kan återkomma till är ju diskrimineringslagen och de 7 diskrimineringsgrunderna. Och där är ju kön ett av dem, men vi har ju 6 till. Mm. Arbetsgivaren måste jobba med alla 7 diskrimineringsgrunder. Mm. Och man ska göra det på ett systematiskt sätt utifrån aktiva åtgärder och sådär. Mm. Och i det, utifrån alla 7 diskrimineringsgrunder. Men med det sagt så är det ju självklart så att det är olika kunskapshöjande insatser som måste till för alla de här olika perspektiven. Och jag nämnde ju det förut också. Jag tycker ju att det finns generellt en sämre kunskapsnivå om till exempel funktionsnedsättningar.
Oh, gud, ja.
Så måste man ju skjuta till det för att kunna skapa en bra miljö, en rätt miljö och sådär. Mm. Men jag tror också samtidigt, för de bolagen jag pratar med i rapporten, många av dem börjar ju med kön och jämställdhetsfrågan för att sen bredda sig.
Mm.
Och det de lär sig när de jobbar med kön, det är ju att det är det här med inkluderingen som måste kopplas på.
Ja, precis.
Och det inkluderande perspektivet innebär ju i sig då, menar jag, en nyfikenhet och vilja att lära sig för att skapa rätt förutsättningar. Mm. Och då kan man ju applicera det också på massa andra mångfaldsaspekter.
Mm.
Men man måste också bygga den där kunskapen som ska till.
Mm.
Så att jag tycker inte, man ska aldrig bortse från kön och jämställdhetsfrågan, verkligen inte. Jag brinner ju för det.
Mm.
Men jag tycker att det är bra att våga tänka brett och framförallt att vara nyfiken och vilja bygga kunskap bredare också.
Ja, det är så intressant. Vi har nog samma bild, tror jag, och att liksom inkludering går någonstans däremellan.
Ja, men inkludering är ju liksom beteendet,
det är ju,
ja, som grunden. Möjliggör de här lika förutsättningarna, så ser jag det.
Mm.
Att det är metoden, om man så vill. Men för att komma dit måste vi ju veta hur det ser ut idag. Vi måste kartlägga nuläget som vi var inne på förut.
Status quo.
Ja, och var är vi och vad kan vi mäta och gör vi det och sådär.
Ja, det är jätteintressant. Och det är ju så himla stor fråga. Och jag kan förstå att så här bolag har svårt att veta var börjar man någonstans.
Ja, och då är jag så här, det är bara att börja någonstans. Jag pratar, man måste jobba brett. Men jag är av den absolut, jag vill att företag och organisationer ska komma igång.
Mm.
Det är jättebra. Börja då med kön. För det kanske är enklast. Det ligger närmast till hands. Börja där.
Mm.
Och sen fortsätt.
Mm.
Men sluta inte. Och för all del, alltså herregud, bara börja någonstans.
Mm.
Var inte rädd. Alltså avvakta inte för att ni inte vet var ni ska börja. Utan börja någonstans.
Och det här som vi pratade om, eller som du sa innan, det här med att man måste göra aktiva åtgärder mot diskriminering. Och det finns ju en lag som säger det. Men frågan är ju hur många som faktiskt gör det. För jag tänker så här, i jämställdhetsfallet, som ju är det jag jobbar med, så är det ju typ att man tar in någon som mig eller som dig som föreläser en dag. Bra, check i den boxen, nu har vi gjort en aktiv åtgärd och så händer inte ett skit.
Nej.
Ändå.
Precis, och det är ju tyvärr så. Och diskrimineringsombudsmannen har ju fått kritik för att den gör inte mycket tillsyn av lagen. Det är ju verkligen så. Och det finns också mycket fortsatt okunskap om vad lagen faktiskt kräver och det här med aktiva åtgärder. Men det introducerades ju 2017 och det ersatte de här jämställdhetsplanerna, kraven på det, mångfaldsplaner och så. För att man ville få till det systematiska, kontinuerliga arbetet.
Mm.
Tyvärr tror inte jag heller att till och många gör det. Och vi blir de här tomteblossen i mörkret. Mm. Det kan vara jättebra ju att ta in en föreläsare, men det är inte där förändring händer heller.
Nej, det är ju så.
Men boka oss för all del.
Ja, precis. Ja, fast jag kan bli lite trött på att åka runt. Alltså det är klart man ska anlita oss som föreläsare. Det är inte det. Men för att jag menar, det är klart att det är roligt att vara ute och föreläsa. Men det blir ju frustrerande när det liksom inte händer någonting.
Nej, och det är där jag ser också utifrån det jag kom fram till i rapporten. det är ju det där att det är genom ett kontinuerligt arbete, dels med ledarskap men sen också i processer, verkligen jobba genom sina processer och identifiera hur de exkluderar eller diskriminerar. Och sen också det här med kultur och värdering och arbetsmiljö, att det är där, det måste ju hända där dagligen. Och det är ju därför det tar lång tid, tror jag, därför att det är jobbigt. Man måste lägga tid och resurser på det.
Det var Liv Gorosch som sa det. Vad kostar det att inte satsa på det?
Ja.
Det är ju den kalkylen man ska göra.
Men verkligen. Jag nämner något om det också. Jag hörde idag på Women in Tech också det här. Varför inte? Mm. Istället för att vi ska prata om hela tiden. Varför ska man jobba med det här? Ja, men varför skulle vi inte göra det?
Nej.
Det är ju rätt väg att gå.
Mm. Ska bara få folk att inse det.
Just det.
Folk kanske har fått mer kunskap om det nu när vi har spelat in ett jättelångt avsnitt.
Ja, kanske det.
Vi ska faktiskt avrunda. Är det något du känner nu att vi har missat som du hade väldigt gärna velat prata om idag?
Nej, men det är väl det där att, nej men vi har väl pratat om det, men just det här med att börja med sig själv. Att våga se över sig själv och sina omedvetna fördomar och invanda tankemönster. Att utmana sig själv, våga tänka nytt och göra nytt. Och mycket också det här tycker jag är så viktigt, bygga kunskap om det jag inte vet, men borde veta.
Mm.
Det finns ju där ute, det är bara att hämta in det och ta sig an det och ta till sig det.
Mm.
Så det...
Mer modiga ledare.
Ja, och medarbetare.
Mm.
Individer.
Mm. Människor överlag.
Människor,
men då säger vi tusen tack för att du har varit här, Sara. Och så får man väl ladda ner din rapport, tänker jag, för den är väldigt bra.
Tack så mycket, Fanny.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en fortsatt bra vecka och så hörs vi på onsdag igen.